Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Välkomna till filmpodden Håller den, podden där vi tittar på gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Sonneby, här är Erik Broström.
Ja, det kallas för halotan.
Ja, det gör det. Och här är Ola Aurell.
Jag har glömt vad de säger. Ja.
Jaha, vad är det för slags böcker då du läser? Vi har sett Låten rätte komma in från 2008 av Thomas Alfredsson och... manus John Ajvide Lindqvist som även har skrivit romanen.
Just det, precis.
Har ni läst romanen?
Ja! Hör ni hur förvånad jag lät? Mm. Jag läser aldrig någonting. Nej. Och läser jag något så läser jag nästan aldrig svenskt. Men jag har läst den här och den jävla Millennium-trilogin. Den här var bättre.
Jag har inte läst den. Har du läst någon?
Nej.
Jag minns att det var en big deal när den kom.
Ja. Den var så läskig.
Ja.
Jag tyckte inte det, men det var hypen.
Ja. Mm. Och sen kom filmen av Thomas Alfredsson som också blev, om jag minns rätt, lite av en big deal.
Ja,
det är svårt med svensk film för att de har en sån här tendens att kunna branschåsa sig även om de inte förtjänar
det. Ja, men jag tycker att det var länge sedan det kom en svensk film som var så här, som var hypad.
Ja. Jag kommer ihåg när jag var...
Men på den tiden gick vi fortfarande och hypa svenska filmer på ett annat sätt.
Ja. Ja, och så fort det är lite osvenskt också, vilket man ändå får tänka att en vampyrfilm är.
Ja.
Jag minns att jag jobbade på SF för jättelänge sedan, säg 15 år sedan. Och då fick man ju gå på bio väldigt ofta, och då var det en sån här förhandsvisning på Storm med Erik Eriksson. Exakt, jag ser ditt förbryllade uttryck.
Alltså det ringer en klocka någonstans.
Det ringer en klocka någonstans.
Men minns inte. Men.
Nej, för ingen av er skriker så hur, minns jag.
Jag minns Erik Eriksson. Och jag tänkte här om månaden, vad gör han?
Han bakar bröd. Han äger ett bageri. Ah. Skitsamma.
Jag
tittar på Nyhetsmorgon. Döm mig inte för detta. Ibland fastnar saker där. Men i alla fall, jag satt och såg den, Storm. Och det är så här lite sci-fi-grej. Och sen när den var slut så sa jag... till mig själv, vad fan var det där för något? Och då var de där som hade regisserat filmen och gjort filmen. Alltså jag sa ingenting till dem. Men då
hörde
fick jag...
dig?
Nej, för att det var i mina... sa jag det högt?
Ja.
Nej, i alla fall. Och sen så applåderade folk. Och sen så var det en... Så de bara, vi tar några frågor. Och så var de som ställde sig bara... Alltså först och främst, jag måste bara... Wow! Hur gjorde ni? Och jag var så här... Men vad i helvete, den hade ju ingen handling. Det var ju alltså allting var ju dåligt, förutom att det var lite effekter som inte svenskar brukar göra. Om någon lyssnar och älskar den här filmen, I fucking sorry, men det är så jag känner. Och jag har inte sett den sedan dess, så den kanske är skitbra.
Man behöver inte ta det personligt, om man inte nu är Erik Eriksson då kanske.
Nej, för det är inte ens mot honom.
Nej.
Det är inte ens mot någon av dem. Jag tror att det är uppskåsandet som jag är stör mig på.
Okay.
Att det är liksom, det här är så osvenskt och då är det så coolt att ni har gjort något som inte är svenskt. Och jag hatar liksom hela att allting ska vara Änglagård. Men jag blir också arg när man hyllar någonting som inte är tillräckligt bra bara för att det inte är Änglagård.
Ja.
Det blir liksom fel åt bägge hållen.
Mm. Jag tycker om man inte ens hylla allt som är svenskt så länge det inte är liksom Thomas Ledin-versionen av svenskt. Alltså typ Göta kanal hyllas ju inte. Men så fort det är en svensk film så... Det var så länge sedan jag följde recensioner, men det var alltid ett betyg högre när det var en svensk film. Sådär. Man fick bara dra av en poäng om man skulle liksom förstå hur bra den var.
Men vad tycker ni om den här? Var den här, är den oförtjänt håsad? så här i efterhand?
Ja, det blir ju komma direkt på. Ja, det tycker jag. Det tyckte jag även då. Det beror på varför. Den har väl vissa kvaliteter, men jag tycker inte den funkar som film. Jag tänker att det hade varit så här proffs Hollywood, så hade de bara dratt i spaken och sagt, nej men ni har, det här funkar ju inte.
Nej, men då gjorde ju faktiskt en amerikansk version.
Ja, jag vet inte hur den var. Det görs ju massa amerikanska grejer som är skit också. Det är inte så.
Den var så där. Jag tyckte de var ganska lika. Utspelar sig i New Mexico, om jag inte minns fel.
Ja, är det, man tänker Blackeberg är alltså Sveriges New Mexico?
Eller så, jag vet inte varför de satte den där. Men det var väl, säkert norra New Mexico då, för det var väldigt mycket vinter. Och jag minns att de spelade hockey så här, som de, alltså, åkte skridskor på frusen liksom sjö och sådär. Som nu är den svenska versionen. Jag minns det som ganska bra, men ganska lika i stil och hur bra de var.
Jag tycker att Blackeberg är en fantastisk setting. Det är väl en av de sakerna som verkligen är bra med den här filmen.
Ja, för vi ska gå till det nu. Det är liksom mitt i vintern 1982.
Ja. Erik Broström är 1 år gammal.
Ja, Martin Soneby är 6 år gammal. Jag minns vintrarna så här.
Ja.
Det var så jävla kallt.
Ja.
Jag vet inte om det stämmer eller om det var liksom att man kände att så här, det kanske bara var 3 veckor som var så här kalla när man var liten. Och man tyckte att det var hela vintern. Ja. Eller någonting. Men jag upplevde att så här, vintrarna från att jag var 6 till 12 var monströst kalla och härliga.
Jag minns också slutet av 80-talet, det är väl det jag minns bäst, inte början då, men hälften framåt. Jag minns också att vintrarna var kalla och goa. Mm. Och framförallt alltså, att julen var vit. Liksom. Ja.
Alltså julen minns ju att den inte var, nu bodde jag i och för sig lite längre, så jag bodde i Göteborgstrakten där det är lite mindre vit jul där, tror jag.
Just det.
Men det var nog lite kallare även statistiskt sett, men sen minns man ju snö mer än man minns.
Det är inte, för jag är inte en klimatförnekare. Jag tror bara inte att det här är med klimatet. Jag tror att det bara var ett decennium där det var lite kallare.
Ja, alltså det var, alltså 70-talet var ju, hade ju en köldknäpp också. Ja. Så det var lite extra dessutom.
Men det var, alltså det är väldigt, väldigt mycket så Stockholm 70-80-tal det här med frisyrerna och det har väl den fångat rätt bra, även om jag tycker att de gick på lite väl hårt med så här, det ska låta Stockholm 80-tal, va?
Alltså precis, var det det de siktade på?
Nej, men alla låter ju alltså, ja. Vad fan är det mer? Kom igen nu Gittan för fan.
Ja.
Alltså den typen av alla, det känns som att Thomas Alfredsson var så här, mer 70-tal då.
Men de var, det är 82. Håll käften.
Men det känns som att det
är 70-tal i Blackeberg.
Det känns som att det var trendigt då. Det kanske det alltid är, men på något sätt att man skulle göra film som utspelar sig i historisk tid så där, och så ska man ju vara väldigt noga med alla detaljer lite så där, som tillsammans. Jag tänkte också på den här filmen att, och jag ler inte av den nu, men när jag såg den satt jag lite ibland och nu har du zoomat in på ännu en, vad det nu kan vara, en tomatketchup från 82.
Ja, precis. En sån ljus sirapsflaska. Ja, väldigt populär. Stockholms 80-tal.
Och det är ju igenkänning, men det är så billig grej att göra i film. Kan du inte berätta en stark historia istället för att zooma in på...
Ja, alltså, det är ju liksom,
minns ni den här?
Det är ju pynt. Ja. Man kan inte bygga en story på det. Men, eller du vet, du kan inte bygga själva det visuella på det. Det är bra om det finns där.
Ja, men det är så lätt. Alla kan ju göra det. Det är ju bara sådär, jag var med, minns ni den här? Man börjar en lång lista och så får man med det i filmen. Och det är ju charmigt, men det räcker ju inte.
Kan man säga, inzoomad ketchup, platt handling.
Nej, men det ena utesluter ju verkligen inte det andra. Nej, det är ju charmigt att placera det i tid och få noga. Men det är också lätt att bli förförd av det och glömma att det är ett ganska platt trick.
Ska jag berätta lite om John Ajvide Lindqvist?
Ja.
För att jag smsade en kompis som har jobbat med honom. Han gjorde ju lite stand-up i början av sin karriär.
Gjorde han?
Ja, och trollkar i den här. Så han är ju genren trollkar som blir ståuppare.
Men
så
det där känner jag igen.
Ja, men det just författarsteget är ju mindre ovanligt. Trollkarsteget är ju...
Men jag fick... jag fick det här, den här infon om John Ajvide Lindqvist från, det är ju högst subjektivt, men han är en superfin människa.
Okay.
Gott hjärta.
Är det han själv som har skrivit här?
Hej John Ajvide. Vad har vi på dig?
Har du något citat om dig själv?
Ja. Ganska vänster, lite PK, pekpinne stand-up. Alltså när jag gjorde stand-up så var det så lite så här goda, fina åsikter. Så, och det funkade inte så bra. Funkade aldrig på firmafester. men den enda som egentligen hade någon sorts politisk, ideologisk agenda i sin generation, i generation ett av stand-up Sverige. Liksom, han var ju den som...
Gabriel kanske.
Vadå, med Babben och alla dem?
Ja, han kanske var ännu mer så. Jag vet inte.
Ah, okay.
Jag tror inte Babben var så politisk, va?
När hon började. Nej, men alltså contemporary, att det var den generationen.
Ja, jag tror att han var i Babben-generationen.
Men Gardell var väl generation ett? Han var väl politisk.
Han också.
Och Jesper Odelberg, tänker jag. Men han kanske var fringe.
Ja, det vet jag inte faktiskt.
Nej.
Men så det är utlåtandet om Jonna Ajvide.
Ja, det läser positivt.
Jag fick ju en sån här sympati för honom för att, och jag skickade artikeln som jag inte riktigt läste så noga om att han blivit lurad när han gjorde den amerikanska versionen av det här.
Han skrev
på något avtal där han sålde alla rättigheter för en krona.
Men jag tror han sålde, var inte det tv-serien? Jag tror jag läste för att de gjorde filmen och då tror jag att han fick betalt.
Ja, okay. Men det var ändå lite sådär, han är för snäll för att ta sig fram i den stora tuffa världen.
Ja, men han, och sen de skulle när rättigheterna till namnet då för att göra en tv-serie.
Mm.
Det verkar som att han inte liksom, det fanns ingen klausul för det. Så att det var som att han gav bort namnet om de skulle göra en tv-serie då.
Aha, okay.
Så han får ingenting. För om de gör en tv-serie som heter Låt en rätt komma in så kommer han få 0 kronor för det. Men det jag skrev ju att det är ju poetiskt. Alltså att han lierar sig med vampyrer och blir liksom... blir att det är helt barskrapad.
Han blir deras han blir, sån människovän som bara...
Ja, precis. Han blir deras blodförsörjare i showbusiness.
Ja, det är vackert.
Ja. Hollywoods djävulsadvokater John Milton dyker upp.
Ja, precis. Ja.
Just sign here, son!
men det fick mig att vilja tycka om honom. Jag kände så här någon sympati.
Ja, ja.
Tyvärr så... tyvärr tycker jag inte om hans manus. Jag tycker inte han har skrivit ett bra manus till den här filmen.
Det är knepigt. Alltså, framförallt verkar barnskådespelarna ha problem med det.
Ja, eller ser det att det är svårt att hitta bra barnskådespelare?
Ja, alltså, skådespeleriet kan vi också ta upp. Det finns mycket...
Vi måste börja i någon veva. Ska vi bara sammanfatta handlingen lite kanske? Ja. Det brukar vi väl göra.
Ja.
Den är svår tycker jag. Och det är delvis en manusbrist någonstans.
Ja.
Alltså, det är ju en historia om en kille som blir mobbad i skolan och är ensam. Träffar en vampyrtjej mitt i Blackeberg som just har flyttat in tillsammans med sin blodförsörjare. Det finns en lite så här peddostämning mellan dem.
Ja, vad är det för någonting egentligen? Är det en någon typ av fosterpappa? Eller
jag tolkar att han är en sån familiar som alltid en vampyr har.
Ja,
en slav som gör som... Alltså till exempel Renfield i Dracula. Han är inte vampyr, men han kan röra sig på dagen och göra ärenden åt vampyren.
Ja, alltså den här filmen har ju ganska mycket inställning att vi känner till vad vampyrgrejen är, så vi behöver inte berätta så mycket om det, utan vi bara vampyrgrejerna är med, men vi har ingen som berättar så här är det att vara vampyr. Det är inte som i en vampyrsbekännelse där man ganska noggrant undersöker fenomenet vampyr, utan här är det bara, nej men ni vet ju redan.
Ja, jag tycker det är bra. Jag tycker det gynnar filmen.
Ja, alltså, den vinner väl på att den inte håller på att dementerar en del vampyrgrejer och bekräftar andra utan någon rimlighet som de gör i en Interview with a Vampire.
Det är ju ett legitimt val. Tyvärr tycker jag inte att den riktigt utvecklar... Det är ganska lite som bara berättas väldigt minimalistiskt. Även hans vanliga vardagsliv får vi lite glimtar av. Vi får lite glimtar av hur det var vampyr. Och... det kulminerar väl i att han ger igen på sina mobbare med på vampyren och sen åker de iväg. Och det är väl egentligen handlingen i den. Det är inte så jättemycket mer.
Alltså det är ju uppenbart en vampyrfilm. Ja. Men varken Thomas Alfredsson eller Jonna Ajvide Lindqvist gillar vampyrer. Så de är inte så intresserade av det. Och de nämner ju bara ordet vampyr en gång. Och de är lite så här, är du det här och det här? Nej, är du det här? Ja. Fan, det är lite som vampyrsbekännelse.
Ja, den lider lite av det. Men den är mindre episk liksom. Men den hamnar ju i att den rör sig i ett klischélandskap. Och när den här filmen kom var det ju trendigt med vampyrer. Och nu är det inte.
Är det inte alltid trendigt med vampyrer?
Det var extra trendigt då. Ja, det var så, tror jag. Det kom mycket tv-serier
och sånt. Det här är Twilight-eran.
Ja.
När skrev han den?
Det vet jag inte.
Det spelar ju ingen roll. Det är ju när filmbranschen bestämmer sig för att göra en vampyrfilm. Då gör de det.
Ja, men det var en ganska lång vampyrtrend. Det var lite så här Buffy och... tidigt
ja,
och sen höll på.
Ja, men vi återkommer ju till det här när vi pratar om vampyrfilmer. Det är en pågående trend som svalnar ibland, men den är alltid där liksom.
Ja. Men handlar det inte om något annat? Ska vi vara liksom litteraturkunskap
av? Men ta fan min baske, jag måste bara ta fan min baske.
Handlar inte det här om någonting annat?
Jo, det gör det ju.
Att vara ensam.
Det finns ju två, för jag tar gärna på mig basken i den här podden, säger jag nu. Och en tolkning är ju det här klassiska som många skräckfilmer, att det handlar om pubertet liksom. Mm. Så vampyren är ju då en symbol för spirande sexualitet, liksom hennes blodtörst och deras lite knepiga relation och relationen med den här gubben. Alltså det finns mycket så här, sexualitet vaknar i vampyrmyten. En annan tolkning är ju att han förvandlas till ett monster av att han blir mobbad. Det tycker jag är det liksom intressantaste spåret. Tyvärr tycker jag inte filmen gör det bra liksom, för den skildrar aldrig hans våld och hämnd som ett dilemma. Eller som att han sugs ner i mörkret och börjar liksom ge igen på folk. Men det skildras bara som att det är lite gött att han får ge igen. Mm. Alltså det finns inte det där dilemmat i det att jag kan slå mig fri om jag blir ett monster. Men borde jag verkligen bli ett monster? Och där finns det ju en spänning, men jag tycker den inte tar till svar. Men det är ju en analys man kan göra. Att hon representerar hans inre monster.
Just det. Jag tänkte på, och det tänkte jag inte på när jag såg den första gången, men jag tänkte på, handlar den kanske om att komma ut eller inte våga komma ut? Att för 20 år sedan kanske, alltså komma ut som gay kanske, men nu är det så trans kanske. Att hon vågar inte visa sig ut.
Jag tänkte på det också.
Hon frågade honom, hade du tyckt om mig om jag egentligen inte är en flicka? Eller du vet, vad var de sa? Hade du tyckt om mig om jag inte var en tjej?
Det ska finnas en scen också där han får se att hon har avskurna genitalier, och i boken så är det att hon är en kille som har blivit kastrerad.
Ja. Det är trans som fan.
Trans vet jag inte om man blir kastrerad mot sin vilja.
Det handlar om så här, vad är kön?
Nog en egen sexuell läggning. Har jag hört sägas.
Absolut, så är det. Men det finns ett väldigt tydligt sånt klipp. Jag inte kolla, jag har inte siffrorna på det. Men när han säger får jag chans på dig, och parentes, hon har levt i kanske 500 år eller 300 år och har ingen aning om vad det betyder. Skitsamma. Och sen säger hon, men jag är ju inte tjej, och han bara, okej, men får jag chans på dig? Så att det spelar ingen roll. Mm. Och det är väl den tydligaste så här, att det finns någon slags det spelar ingen roll, kön, kärleken är universell.
Det är ju helt legitimt. Det finns väl en allmän utanförskapsgrej i det. Alltså, hon är utanför. Det är också lite så här klassiskt. Alltså, det finns något klyschigt med det där mötet mellan två udda individer som känns så här svensk film eller filmfestivalfilm generellt. Liksom. De här två ensamma, udda personerna från varsin värld som möts och hittar något och lär sig av varann. Känns som en
i en förort i Stockholm.
Ja, men det känns som en stående kliché. Liksom.
Jag tror jag har sett 15 sådana svenska filmer.
Men också sån här sur gubbe träffar ett barn som är lite utanför, och så är de först lite missförstår de varann, men sen lär de sig något och gubben tinar upp lite. Det känns som att, eller den där franska filmen med rik gubbe som sitter i rullstol och så får han en sån här härlig svart kille som ska vara assistent, och de lär sig lite av varann.
Ja,
och den svarta lär sig också något.
Ja, visst.
Ja, herregud. Jag tyckte du sa svarten först. Men,
svarten?
Ja, svarten lär sig också något.
Liksom.
Ja. Ja. Nej, men precis. Så är det ju. Det är en klassisk saga. Jag tycker också att det är så här. Det är så deppigt med Blackeberg.
Ja, det är det.
Och det är en fin setting, men jag kände också att så här, den här hade kunnat heta Nu dödar vi alkisarna. För det är verkligen en slakt på dem ordentligt.
Ja, det är det. Alltså, det är ju, jag har ju problem med de scenerna. De är på ett sätt coolt scensatta, men dels har jag problemet att alla som visas upp i filmen dödas, så att det känns lite... Det känns lite overkligt liksom. Det känns som en pappvärld när vi har bara introducerats till... Men människorna vi har sett i bild är liksom de här alkisarna, och sen så utsätts de för olika grejer. Mm. Alltså vi får alltså se lite andra människor i Blackeberg, eller ja, några. Men det är också den här kulissvärlden att det är så mycket belysning där mord sker. Vilket antingen är en känsla av det här är världens dummaste vampyrer.
Ja, det första mordet där i början. Ja. Och han i elljusspåret. Stå inte under lampan.
Nej, häng det kallas halotan. Ja, men, alltså, men han är en fuck up. Jag tycker det är ganska tydligt.
Men alltså själva halotan köper jag. Men sen borde han ju släppa iväg kroppen någonstans i så fall. Ja.
Men jag menar det, han är en fuck up. Alltså, han lyckas ju inte en enda gång i filmen.
Men även gångtunneln där hon anfaller är också väldigt belyst. Och det finns, man kan stå i fönstret och se vad som händer. Det är liksom för dåligt. Det blir inte ens, alltså det är en sak att man tänker nästa dag, det här var lite konstigt, men man sitter och ser, men vad håller hon på med? Det här verkar korkat. Är hon så, alltså man förstår inte ens om hon bara har blivit knäpp för att hon visar upp sig för hela världen som vampyr.
Ska jag leka manusförfattarens advokat?
Ja,
är det för att hon är så hungrig och att Håkan, som karaktären heter, Per Ragnar, har fuckat upp det så mycket att hon måste ta till desperata åtgärder.
Ja, alltså, det är ju lite så man sitter och tänker. Och är...
Kanske är det lite jobbigt när man måste tänka åt filmen.
Det är ju ett problem när man undrar varför de är så korkade och försöker hitta på ursäkter åt dem.
Jo, så är det ju. Jag satt och spenderade flera gånger med episode 1 när den kom, med Phantom Menace, och försökte förklara åt filmen.
Ja, men precis.
Nej, men den är bra för att det... Fan också.
Ja, men jag försöker hjälpa filmen på traven. Ja, kom igen, du klarar
det. Att man vill ha de här coola utzoomade bilderna, men det hade ju också varit lite otäckare kanske om det varit inne i mörker och mer klaustrofobiskt. Och alltså inne i någon slags gångtunnel där man inte ser in. Mm. Och så får man lösa vittnesmålet på något lite mer komplext sätt.
Jag liksom hade tyckt om att ifall alla alkisarna var med i filmen, men ingen dog, och att hon gick på de här skitstöriga pojkarna istället. Fy fan, ja, de får ju sitt på slutet. Ja. Men jag hade velat se mer barnslakt. Och så hade man bara kunnat få låta alkisarna vara. Jag säger inte att jag tycker om dem som karaktärer, men det hade varit ett intressantare val att inte så här... jag vet inte.
Låt dem leva och berätta storyn om vampyren och så här, se alla människor skratta åt dem.
Ja, det hade varit kul om om alla de var vittnen. Liksom.
Precis.
Det hade varit kul.
Du var en vampyr. Nu kommer de här jävla pundarna.
Nej, jag gick ner för gatan. Nu kom du flytta upp dig för mycket. Okej, vill du ha det vanliga eller? Men det har jag ju inte. Så blir det hade varit ett bra grepp. Det var asbra.
Ja.
Jag hade gärna sett, och det hade kanske blivit en annan film, men att det är något med att man aldrig sympatiserar med vampyrens offer. Men det hade man ju lyckan. Just den här filmen hade man ju kunnat göra det. Man hade verkligen kunnat tycka att fan, hon är ett monster. Alltså det är någon kille som blir mördad, han halotan, men honom får man inte lära känna. Så då känner man ingenting för honom.
Nej, dör man av halotan?
Nej, men han dör väl av att han blir upphängd och tömd på blod, va?
Nej, det var det som gjorde susen.
Jag uppfattar det som att det är någon sorts typ som äter.
Eller så
att man är helt lockad av utslagen av ångorna.
Ja. Nej, men alla som dör i den här filmen är ju antingen mobbare som förtjänar, eller så de alkisar som, de förtjänar inte tekniskt sett, men vi känner ingenting
för dem.
Nej,
men är det de försöker säga? För jag undrar lite vad som är grejen med att just de... Är det för att de är så utsatta? Att de inte har... de går hem sent på natten. Är det det som är hela grejen bara? Det är de som vinglar runt och är lätt att döda.
Vampyrer är väl bara generellt bara assholes? Vad är de inte det?
De kanske bara också vill bli lite fulla ibland. De tar alkisarna.
Ja, men kan de inte göra som Dexter? Liksom, som bara mördar liksom, de som förtjänar det.
Ja, jag gillar seriemördare. Men det borde finnas någon vampyr med någon slags kodex också, gör inte det?
Det här är ju, de är ju längst ner på samhällsstegen. Det är bara stackars barn och liksom utslagna människor. Vad fan har de gjort?
Eller hur? Kan du inte ta en mäklare?
Ja, precis.
En jävla mäklare.
Precis, det är 1982. Så fan, juppe-eran precis börjat.
Ja, precis. Kvävde ni sin linda.
Ja, dra in till Grevgatan och släpp loss för fan.
Ja, men alltså...
Ivy the Lindqvist som har skrivit boken för helvete.
Om du tar problem med ljus, åk ner till Östermalm bara. Det är inget problem.
Precis.
Här är jag fritt.
Nej, men det finns ju något med att man kan ju skildra ett monster och hur jobbigt det är att vara monster. Men då ska man kanske också våga påstå att det är ett monster. Och man ska känna, åh helvete, varför dödar du den människan?
Mm.
Och det hamnar någonstans lite mellan stolarna där.
Mm, mm.
Har vi någon... Vi har ju ett gäng karaktärer här som inte har nämnts. Vi har ju pojken och så har vi vampyrflickan.
Oscar och Eli. Erik har gjort sin läxa.
Ja, precis. Eli också, finns det någon bak...
Är det väl liksom för att de ska kunna hålla karaktären androgyn så att man inte riktigt har någon åsikt
om... Tänker, men det är också gud på hebreiska, va?
Ja, det är Eli, ja precis, Eli. Ja, ja, jag vet inte. Jag satt också och tänkte på om det fanns någon mer tanke sådär. Är det evil? Nej, det är det inte. Nej,
nej, jag tänker mig att det här är någon typ av så här super... men alltså,
supernamn.
Nej, men supermänniska liksom, ja. som kan göra saker inte människor kan. En övermänniska.
Ja. Ja. Då ska vi ha ett bibliskt namn.
Ja, eller någon typ av gudomlighet, ja. Liksom. Mm. Men jag har ingen aning. Det kan man ju spekulera i. Sen har vi ju Per Ragnar, som jag tycker är svincreep. Gör väl, liksom, han gör väl det precis det han ska.
Ja. Det är väl det han kan. Och jag älskar Per Ragnar. Tre kronor. Bästa säsongsfinalen ever. Mm. Jag tänkte på den i duschen, inte på ett snuskigt sätt idag, men efter att jag såg den här filmen så bara, fan vad bra slut på Tre Kronor. Mm. Det går inte att göra ett bra slut på en långkörare. Sprängstan. Fantastiskt.
Han gjorde självmordsbombning folkligt.
Ja, det var han. Det var Per Ragnar. Men det är det han kan spela. Han är väldigt bra på att spela obehaglig.
Ja.
Och det gör han med den äran.
Ja. Jag gillar den chilenska gympaläraren.
Han är kul också.
Mm. Kul litet inslag i
ishålet där borta.
Ja, i helvita Blackeberg.
Ja. Ja. Ja, han är festlig. Det bryter jag av lite mot filmen, men det är väl helt korrekt.
Är det mest realistiska med filmen att den skyllas 82, att de är så här, akta ishålet där borta. De sätter ingen resurs där, eller liksom att de på något sätt försöker liksom spärra av det eller något, utan det bara, akta ishålet där,
ja,
borta.
Det är så var det på 80-talet.
Ja, exakt. Det är verklighetstroget.
Det var så, är dina skridskor blöta? Och då har du gjort fel.
Ja.
du såg anslagstavlan i söndags. Då sa de, använd isdubbar. Det är alltid sådana PSAs söndagkvällar. Nu är det svag is, använd isdubbar. Har vi någon mer karaktär som var rolig?
Ja, men det är Alkis 1, 2, 3 och
tjej
Alkisen.
Polisen,
ja, du hade något favoritklipp där.
Ola hade en...
Du ville se det här klippet.
Ja, det vill jag. Ja. Absolut. Vi ska titta på polisklippet i början.
Nu ska vi se. De är... Var är det här någonstans?
Det är väl precis i början.
6 minuter och sånt där.
6 minuter in.
Jaha, det börjar någon sekund innan 6 minuter.
Är det innan mordet? Det är det, va?
Kan vara.
Ja, kan det vara. Han pratar om något annat mord där, men det är ju
precis.
Det är bara för att etablera att han är...
Att det sker mord där.
Ja.
Polisen har ju många metoder för att se om något inte står rätt till. Minns ni den här husbranden i Ängby? Mm. Det var en villa som brann ner till grunden. Så hittade vi en person där inne. Död, naturligtvis. Men där visste vi till exempel att branden hade blivit anlagd för att dölja det faktum att personen som bodde där hade blivit mördad innan. Hur kunde vi veta det? Jo, det... Ja.
För att det inte fanns någon rök i lungorna.
Ja, det stämmer. Räknar du ut det nu?
Nej, jag läser mycket och så.
Vilken sorts böcker undrar man ju då?
Nej, jag är särskilt bra.
Okej. Ja, nu tänkte jag prata lite mer om det här med droger.
Det är roligt att han byter ämne.
Ja, de höll på där.
Han tar upp ett jätte... Något som är alldeles för mörkt för så små barn på något sätt. Ja, så här, vi hittar en död kropp, röker lungorna och börjar prata med honom om det. Och sen bara, nu tänkte jag prata mer om droger. Vad var hans poäng med att ta upp det här mörka dödsfallet?
Liksom? Nej, ingen aning.
Jag gillar också att man kan utröna med ganska stor sannolikhet att skådespelaren är från scenskolan och har en undertext backstory att han är lite kåt på läraren. För att det är den här, ja, vad är det för böcker under man då? Som någon slags flörtaktigt skratt med läraren.
Jag blev mer, det kanske säger mer om mig, att jag blev mer provocerad. Jag säger, vadå, är jag misstänkt för något eller? Alltså, vad fan, vadå, vad läser du för böcker? Ska du skita i vad jag läser för böcker? Alltså, det låter som att han så här misstänker mig för mordet lite grann.
Om jag skulle... Det är så personligt.
Ja. Vad läser du för böcker då? Ja. Så här.
Vi kan lyssna på det igen. Han sa inte riktigt på det sättet, men jag förstår att du tolkar det som.
Jag reagerar bara på att han byter ämne så snabbt.
Ja, det är väldigt roligt. Ja. Ska vi prata lite om drog?
Bara han ett stolpmanus där han bara ska nämna mordet i ett hus. Droger i nästa punkt.
Ja, vart ville han komma med den storyn? Det var inte riktigt klart. På något sätt.
Nej, det är
eller så var det att han kände sig så otroligt kränkt av att Oscar kunde svaret så att han bara ville gå
vidare. Jag har gjort en sån här, jag har en kompis som spelade in en kortfilm som det var något så här handlade om såhär, tjej, en av tjej som hade fått mens och såhär, i skolan, gick i sjuan typ. Mm-hmm. Och jag spelade någon såhär naturkunskapslärare.
Gick du i sjuan?
Nej, det här var säg 7-8 år sedan.
Okay.
Men då spelade jag den här naturkunskapsläraren. Och så bara stod jag där. Och så var det liksom som att hon... regissören sa till mig, så här, vi behöver mer ljud, bakgrundsljud där du bara pratar i bakgrunden. För att så här, de tjejerna ska viska längst bak i klassen. Samtidigt som jag ska prata. Så att jag var så... Och så är det viktigt med kondom. Du vet, jag var dålig på impro. Jag är inte lärare, så att jag bara så här, det är viktigt att ha alltså det är inget jätteviktigt ljud, men nej, om man nej. Lyssnar på mig där i den scenen så är man så här, det där är ingen lärare.
Jag skulle säga att det kan vara bra impro beroende på vad det ska vara för effekt på läraren. Om det är så här, men du ska vara obekväm, då är det ju skitbra. Så bra adlib.
Jag var inte nöjd alls alltså, men de tog det ljudet. Men jag tänker mig att det där är en sån också så här. Okej, okay, jag ska spela polis. Vad pratade de om i skolan? Mm. Droger.
De bara, vi behöver en fade out. Fyll in någonting efter det där.
Precis.
Då pratar vi lite om droger.
Ja.
Det skulle vara roligare om det fanns liksom så här lite mer också. Mm. Hasch! Kokain! Vad det rabblar upp dem. Ja.
Det är olika namn, va? Braj. Fan, jag är inte bottnar i den här rollen. Jag vet inte. Den var kul också. Det var... sen är det mycket så föräldrar tycker jag som är väldigt, det bara känns tragiskt.
Fan, men
det är
mycket, jag har väldigt stora issues med hans föräldrar. Mm. Eller skådespeleri och genomförande manus alltså. Dels hon som är så här, jaha, kan inte mördare åka två stationer, bla 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 bla. Henne tycker jag inte om, hon är inte bra. Och pappan tycker jag också, det är jättekonstigt skrivet. När han är hemma hos honom andra gången. Mm. Och så kommer den där kompisen. Eller är de vänner? Alltså det finns ingenting... De ska försöka skapa en skabbig alkoholsituation. Det är det. Mm. Alltså att det är en barn som utsätts för alkoholism. Och det är fine om de hade gjort det bra. Men han bara kom in smygandes i vad heter det? Tjocka strumpor, vad heter det?
Raggsockor.
Och flipflops, alltså sandaler. Och är så här, jaha, här sitter ni, ja kul. Och farsan går så här lite motvilligt upp mot skåpet. Och bara, ja, sitter ni här. Och det verkar som att de är vänner. Men det känns inte som att någon vill att den andra ska vara där. Mm. Och så tar han fram en flaska och säger så här, jaha, så du hade lite hemma ändå. Men han har aldrig sagt att han inte har det. Och så sitter de och dricker ljummen vodka ur glas, röker och håller käften. Jag tror inte att det är så det går till.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Varför måste de ha så tråkigt om de är alkoholister? Förstår ni vad jag menar?
Ja. De är alkisar i Blackeberg, vintern 82.
Ja, det men här är inte på landsbygden också. Det är frisk luft och fåglar som kvittrar.
Ja, det är den.
Men det är så en konstig grej att så här, ja, vi sitter och dricker och röker och mår dåligt och är tysta. Ja, fast jag tror att ni skulle tjova och simma och han skulle tycka det var jobbigt ändå. Mm. De kan få vara glada och att det är obehagligt för Oscar. Men nu blir så jävla in your face att så här, vi sitter och dricker och små... dricksglas, sveper vodkan, röker, tittar lite på varandra. Man bara, fan, okej, jag vet inte, jag har inte träffat varenda alkoholist överallt, men jag tycker inte riktigt att det är så här, det känns inte rimligt på något sätt.
Men det är något generellt problem i hela den här filmen, att den skapar en slags abstrakta stämningar som inte blir vare sig en sammanhängande skildring av hur världen fungerar eller en sammanhängande berättelse, utan det blir sån här. Det här är väldigt suggestivt. Om man klipper ut den här minuten
Ja.
Men, är den här skriven som en pjäs från början? Eller alltså manuset? Det skulle kunna vara en pjäs.
Det är lite för minimalistiskt.
Den har satts upp. Det är roligt. Jag har en kompis på besök från New York nu. Improvisatör. Han bor i Vällingby. Så jag sa det så här. Alltså han bor där nu när han är här alltså på. Jag bara... du vet, låter rätt. Ja, let the right one in. Ja, det är ju där. I Blackeberg och Vällingby. Första mordet är i Vällingby och sen i Blackeberg. Han bara, ah shit. Han hade sett någon uppsättning i England, i London tror jag, av den här.
Ja, men jag kände det. Alltså, det här känns ju som mer liksom gjorts för att vara en pjäs än för att vara en film kanske. Ja,
förutom att dialogen inte är så bra.
Jag vill se poolscenen i slutet. På scenen. Du vet, låtsas simma på scenen. Vad skönt det är att simma. Nej, okej.
Alltså jag hade gärna sett mer, alltså längre dialoger. Det känns som att man håller igen också. Den är, att de bara säger något. Men det är som att det finns någon sån här, man ska inte säga för mycket, man ska bara visa 10%. Säg något om Rubiks kub och det får säga allting. Men så säger det aldrig så jättemycket ändå, liksom.
En annan karaktär som jag tycker är väldigt så svenskt 80-tal, det är den här storebrorsan som är lite tuff.
Ja.
Du har lilla mobbaren i plugget och så har han såklart en storebrorsa som är jättetuff, som är så här, han är 15 typ men har en mogenhet av en 24-åring.
Just det, jack med kniven kallar
jag
för.
Kniv och grejer, skinnjacka. Har förmodligen en bil han har liksom.
Fattar du vilken psycho som är typ så mycket äldre? Han är ju, sen är ju skådisen äldre såklart. Man är såhär, håll andan i 3 minuter så får du bara en liten rispa.
Ja.
Man bara, vem fan är du?
Men grejen är att alltså i mitt minne av den där tiden är, alltså det är inte så jävla långt från verkligheten.
Nej, jag tror också att jag tycker jag gillar den. Och förutom de mobbargänget, även hans lite såhär samla på sjuka tidningsklipp och hålla på med sin kniv i träd så. Det känns väldigt 1982.
Ja, det är väldigt 80-tal.
Ja, just, och också den där mixen av ett ganska tryggt folkhem med lite såhär störd ungdom som bara kollar på Bruce Lee-filmer och ja, alltså går med knivar och sånt.
Ja, känns... det är väldigt mycket så. Det grova våldet ligger väldigt, väldigt nära hela tiden.
Ja. Men okej, så här då. Hotbilden av att han skulle peta ut ett öga med kniven om han inte höll 3 minuter, vilket han visste att han inte skulle göra. Tror vi att han skulle göra det?
Nej, det är klart. Det är bara hot.
Mm.
Alltså det fanns ju väldigt mycket hot om grovt våld. Och så.
Ja.
Det var ju sällan någon blev knivhuggen på riktigt.
Så,
men att folk hade gick omkring med kniv, jättevanligt.
Säger vi att Eli överreagerade en smula då?
Ja, det får man väl säga oavsett. Det är ju aldrig moraliskt. Det här är ju barn som dödar, ska vi väl säga. Det är ju inte så att det är några barn som mobbar ett annat barn. Ja, vi dödar alla barnen. Det är en rimlig reaktion. Ja.
Jag är lite krass där och kan uppfattas på ett visst sätt när jag säger det här. Men jag tycker inte... Jag hatar ju 12-åringar typ. Och så, det här är första gången jag njuter i filmen. Det är ju bästa stunden i filmen.
Jo, men det är ju tänkt också att man ska reagera så. Men rent krasst utifrån så har vi även han som blir mobbad är ju en... Alla är ju bara störda barn från taskiga hem som behöver visas rätt i livet. Det är ju ingen stor nyansskillnad mellan han som går och hackar i träd och de som spöar på honom. Liksom.
Nej,
så är man lärare så ser man bara att de här barnen slåss lite med varandra. Vi får skicka dem till kuratorn.
Ja.
Ibland är det han som slår med en stav i ansiktet. Ibland är det de som slår honom. Men vi måste ju prata med föräldrarna.
Men det blir aldrig någon så här ordentliga repressalier. Det är väl, föräldrarna får ju reda på det, men det blir aldrig någon så här... världens grej. Det är också väldigt 80-tal.
Men det... Ja, men det känns nog mer realistiskt att pojkar får lite grann hålla på. Däremot är det väl som du säger att de här riktigt grova så här vampyrvåldet är nog en större grej 1982 än vad det är nu.
Ja, det är nog alltså det hade ju varit en stor grej tror jag i hela Sverige såklart. Om vad då så här 9 människor mördas inom liksom 2 veckor.
För det är liksom både ett tryggare och ett råare Sverige 82 tänker jag.
Mm.
Alltså det är lite mer omhändertagande men också lite mer så här råfylla och kniv.
Vad heter tant Alkisen?
Genia eller någonting sånt där.
Okej, vi kallar henne Majsan. Ja. Jag kommer aldrig komma ihåg det
här. Det är helt, jag har aldrig hört namnet förut.
Nej. Hon blir ju väldigt... Hon accepterar ju väldigt snabbt att hon är någon slags vampyr, tror jag.
Ja.
Känns inte det så?
Jo.
Jag tycker också att det är lite tråkigt för att man vill se henne bli full vampyr. Se hela hennes resa.
Det vore faktiskt kul.
Så hellre än att hon bara tar livet av sig.
Ja, eller att Eli måste typ rätta till misstaget eller någonting. Så här, att det är någon... För hon hade inte tänkt att det skulle bli så.
Men det hade ju varit mer episkt om det... Jaha, så här kan ett nytt vampyrliv börja. Och så får man se, hur kommer hon... hur är hennes fortsatta historia? Kommer hon sen leva i 500 år som alkistant? Det är ju intressantare än att hon bara lutar sig.
Där har vi ju mycket mer av en intressant sån subplott. Ja. Att hon liksom bara så här, åh äntligen, nu kommer hämnden på alla män som har gjort mig illa. Mm. Och så går hon på liksom mördarturné över hela Stockholm. Mm. Och kanske i Norrtälje, för jag misstänker att hon har hängt där också.
Men
också,
det är klart hon måste ta en sväng där.
Men också när hon blir så här mäktigt väsen, hon blir ju rik som alla vampyrer, men då kommer hon fortfarande ha sin dåliga alkistantsmak. Och skaffa dem attributen.
Kan man ta det klippet när hon ligger i sängen och ber läkaren att öppna persiennen? Alltså hennes självmord. För att jag vill att vi lyssnar lite extra på doktorns svar där när hon säger, kan du öppna persiennen? Mm. Jag tycker det är fantastisk leverans av replik. Och jag ska förklara varför efteråt. Men det är... vi kan säga att jag kallar honom för doktor Klantskalle.
Skulle du vilja öppna persiennen?
Ja, visst kan jag göra det.
Ja, det var det. Ja, tack. Det brinner. Jag tycker det är så fruktansvärt roligt att så här, vi vet ju vad som kommer hända. Och att de liksom ger det karaktär att den är så extremt ovetande och oskyldig. Så här, ja, det är klart jag kan göra det. Det är en helt vanlig dag. Det är så roligt att det är. För i vanliga fall så är man bara så här, ja men klart jag ska öppna persiennen lite. Men det är lite, så här, lite ödesmättat också. Kan du öppna persiennen? Ja. Det kan väl jag kan inte se vad som kan gå fel.
Jag gillar hennes bara sweet embrace of death också. Hon bara andas ut och blundar och bara, ja, äntligen ska jag få. Hon trivdes inte alls med det där livet.
Nej. Nej, en del inte gjorde för att bli vampyr. Men jag tycker hon hajar det jävligt snabbt ändå.
Ja, det är märkligt. Hur kan man...
Hon säger, oh fuck, vad ljust det var. Fan, jag är lite sugen på blod.
Ja.
Och sen så, okej, katter är tydligen allergiska mot mig eller hatar mig. Ja. Tvärtom, när de omvänd kattallergi, vet ni vad det här är. Vaknar upp på sjukhuset och bara, fan, jag är vampyr.
Ja.
Det är hennes slutsats, det är hennes go-to. Hon blev för sig biten av en liten
ficka. Vill du ha vitlökssås? Absolut inte.
Men vad vill du då ha på din kebab? Ja. Nej, men precis. Så jag tycker hon kanske... hon blir biten så kanske hon ser ju tänderna. Okej. Okay.
Ja, nej, jag tycker det är lite märkligt.
Ja, det är märkligt, men... för att det är en svensk. Hade det varit en amerikansk film hade jag varit så här, det är klart hon fattar det!
No.
Men, ja.
Kanske finns förklaringar i romanen. Eller nej, just det, du har läst den.
Jag har läst den, men tror inte att jag kommer ihåg shit.
Nej.
Jag minns att den var helt... Den skiljer sig rätt mycket här för mig. Mm. Jag tror han, Håkan, har lite en annan roll, Per Ragnar.
Okej.
Okay. Jag gissar. Men jag för mig att det är en annan kurva där.
Mm. Ja,
finns det ett generellt så här skådespeleriproblem i den här filmen? För vi har pratat lite om så här Dramaten skådisar.
Det är väl ofta det med svensk film?
Ja, är det här ett exempel på det?
Ja, jag tycker att det är... Alltså, barnen är ju inte bra. Där i början, bara så, jag vet inte om jag någonsin har hört något så stolpigt uppläs manus faktiskt.
Ja.
Av två karaktärer.
Och levererat. Men, och det här är ju inte hennes... Det här är ju... vad heter hon? Elin Leandersson heter hon som spelar. Är det så?
Mm.
Lina, förlåt. Lina Leandersson spelar Eli. Det är ju inte hennes röst. Hon är dubbad.
Ja. Va?
Ja.
Vad fan då för?
För att det ska, för dels för att det ska vara en mer androgyn röst, så de tog en vuxen skådespelare som jag också har namnet på. Elif Ceylan.
Okej.
Okay. Uttalar förmodligen fel. Ja, och att hon skulle låta lite mer hotfull och så. Så att leveransen i rösten är inte... är i alla fall Elins fel. Däremot kan jag inte försvara pojken då, Kåre. För hans röst är hans egen.
Mm.
Men det är väldigt mycket det där. Vad är det? Jag vill inte vara vän med dig.
Nej, precis. Vi kan ju lyssna på när de träffas första gången.
Åh, oh, fy fan.
Vad gör du? Inget. Vad gör du?
Ingenting.
Bor du här, eller?
Ja. Jag bor här på klätterställningen.
Visst. Men var bor du?
Bredvid dig.
Hur vet du var jag bor?
kan inte bli vän med dig. Bara så du vet.
Mm, vad då då?
Måste det finnas en anledning? Men det är så.
This is fucking horrible.
Men det, de fastställer också en regel att vampyrer inte kan leverera sarkasm. Ja, jag bor här på den här klätterställningen.
Men det är också dålig dialog. Det är sådär,
ja.
Pratar om var de bor. Vi har redan sett var de bor. Vi får inte ut någonting av det.
Nej.
Det, liksom, det finns inget i det som är... De bara tar vår tid. Ja. Var bor du då? Men vi vet att han vet var hon bor. Han har ju sett dem flytta in.
Ja.
Varför ska de hålla på... Alltså det är stolpigt och intetsägande liksom.
Ja. Ja, det kanske är det också. Det leder ingenstans.
Det är inte bara dåligt.
Hade
det varit så här smarta, roliga, informativa repliker eller någonting rent, så hade man kanske haft överseende med att det levereras skit.
Ja. Ja. Jag förstod inte riktigt scenen. Alltså vad var det där ägget?
Jag vet inte heller vad det ska vara. Jag har inte hittat någon uppgifter om det på någon trivia del. Det är väl bara ett värdefullt ägg?
Det var ju, för det var en rolig scen tycker jag, att bara säga, vadå, är ni typ fattiga? För de har inga möbler hemma.
Mm.
Och så säger hon, så är det en massa grejer på bordet, massa loppisfynd ser det ut som. Och så bara, ser du det där ägget? Om man säljer det kan man köpa ett kärnkraftverk.
Ja.
Det är väldigt roligt. Att
det är just kärnkraftverk de går på också. Bara, fan vad 80-tal. Det är det man kan köpa.
Ja, Ringhals. Det är det dyraste vi har.
Men det förklarar ju också varför hon bor i fucking Blackeberg. För att om hon är rik och hon inte har större fantasi än att köpa ett kärnkraftverk.
Ja.
Hon borde bo på Östermalm. Det är ju det.
Hon borde bo på ett kärnkraftverk.
Det är ju det jag gillar med... oavsett om vi gillar filmen En vampyrs bekännelse, men det jag gillar är att de blir rika och framgångsrika. Att de kan använda sin 100-åriga kunskap till att komma före andra. Det är det som är coolt. Och hon säger aldrig hur gammal hon är, men det är, de säger typ, jag vet inte om det står i böckerna, men de spekulerar att hon är typ 300 år eller något.
Ja, men precis, alltså, hade hon köpt LKAB-aktier då? Jesus Christ.
Precis, intressera lite för samhället.
Ja,
om du vill döda folk. Om jag ska sabotera en nystack, då måste jag förstå hur myrstacken fungerar.
Mm.
Så om hon förstår hur människor fungerar, då förstår hon också kapitalism. Förstår hon kapitalism, då kan hon bli rik. Och då kan hon ha stora soaréer. Hannibal Lecter-style.
Ja, visst.
Alltså, har inte tänkt igenom det här.
Ja, men jag har inga problem med att det är en fattig vampyr. Men det finns någon lättja i det här att ni inte berättar. Varför bor hon i Blackeberg? Hur har hon hamnat där? Vad är planen?
Ja.
För att det är sådär... Om ni ändå ska ut och mörda folk utanför dörren, så kan det ju inte vara för att ni ska gömma er.
Nej.
Så varför har ni valt att bo... i ett, liksom ett hyreshus med massa insyn och folk som märker att någon har flyttat in.
Mm. Är det för att man vill undvika uppmärksamhet? Om man bor på en jättestor herrgård kanske folk börjar...
Ja, det är ju rimligt, men återigen, då borde man inte ut och mörda i trädgården.
Nej.
Alltså det är något slappt inblandat här.
Men ingen skulle ju någonsin gå till den där herrgården. Det är ju Sverige för fan. Det är mer typ såhär, där bor den där rika.
Nej, men jag gillar att bo i hyreshus, men jag tycker att man måste också rättfärdiga efteråt då. Okej, vi vill ha en vampyr som bor i hyreshus. Den här vampyren kanske är fattig av den här anledningen liksom. Det kan ju gått snett liksom. Vi är på rymmen. Men om de nu är rika, okej, då blir det, de har nu krånglat till det för. Vill de ändå bo här? Och ni mördar ute på tomten. Vad fan håller du på med?
Det är ett koncept. Hon bryr sig så här. Fuck, I just blew my mind. Jag har förstått filmen.
Okay.
Per Ragnar, Håkan, är ju gamla Oscar.
Ja, det är han.
Han har ju bara vuxit upp och blivit gammal.
Ja, jag måste säga det.
Hon tar dem ju en åt gången. Nu, slutet är så här, de gör morse, puss, puss. Det är ett jättedystert slut. Han är ju nya Per Ragnar.
Just det, hon dödar honom. Eller han är otillgänglig nu.
Ja, vad ska de göra? Vad ska de göra? Hon är fortfarande vampyr. Ja. Han vill vara med henne. Hon måste ha mat.
Ja.
Han kommer alltså köpa en jävla massa halotan eller vad heter. Det är ju liksom utstakat.
Men det är några jobbiga 15 år tills han börjar få koll på läget. Han är bara 13 liksom.
Ja.
Men det är kanske då man ska hugga dem.
Ja, perfekt
alltså, när de är naiva.
Liksom. Alltså, återigen, det här är ju en väldigt intressant berättelse och hela det liksom, mörker som finns där.
Mm.
Men vi rotar för lite i det.
Ja.
Vi går in i hans klyschiga mobbningshistoria istället som vi har sett 70 gånger förut i svensk.
Ja, det vore mycket roligare. Men jag fan för mig att det är mer att den här Håkan gör någonting mot Oscar i boken. Jag vet inte, jag kan bara hitta på. Men det är intressant att han är så här, jag vill inte att du träffar den där pojken. Det är så kul att han har någon slags... svartsjuka som förmodligen kommer från att han var den lilla pojken.
Ja, men exakt. Men det vill man ju rota i också. Sådär. Mm. Varför tar du dem så tidigt? Och varför måste du byta nu? Och, alltså det, hela det lite slippriga där är ju intressant.
Men... Ja, men han är ju 70 och sitter och dricker mjölk på kaféet. Då vet man att det är dags att byta. Mm. Nu måste jag ha en ny pojke.
Ja, absolut. Har han blivit sloppy med sin blodförsörjning. Han bara hänger upp folk i träden i Eljusspåret. Alltså, you're getting sloppy, Per Ragnar.
Alltså, helt rimligt. Men det är något som att vi får sitta och hitta på filmen. Liksom.
Ja, verkligen.
Men absolut. Han är gammal. Ja. Han gör sitt jobb längre. Ja. Men varför tror hon att den här 12-åringen ska göra det bättre? Liksom?
Ja, det är där det faller. Det där. Hon ska ju ha en stark 30-åring med koll på läget.
Men hon kanske investerar i framtiden och hon säger, men jag kan köra lite hamsterblod 10 år när han är under upplärning.
Oh, liksom. Ja, jo, kanske.
Det funkar ju.
Kanske.
Kan ju gå.
Ja. Jumpahallen och hänger upp en kille i klädhängen.
Ja, oh, jävlar, det är så, han är inte smidig alltså.
Nej.
Och jag fattar inte varför han hade syran med sig. Varför hade han syran med sig?
Jag vet inte.
Var det att han hela tiden hade tänkt, nej, jag vet inte, han börjar... häller över sig själv när han åker dit. För han sitter ju fast där liksom.
Ja, men han börjar ju bli dement, gubben. Han vet inte vad han håller på med.
Ja, herregud, han har bara haft henne som vän.
Här.
Ja, men det ska bli döder.
Ja. Finns det något mer att säga om den här filmen?
Se om det finns någon rolig trivia. Det, siffror är alltid så svårt för att det finns jag tittar bara på rapporter som kommer från andra sidan pölen och vi är inget bra på statistik i Sverige. Jag har försökt titta. Om någon lyssnar och säger så här, det finns en jättebra svensk filmindustristatistiksida på försäljning. Skicka den länken i någon slags whatever. Jag har inte hittat det, jag bara säger det. Så det är inte av lättja eller för att jag inte är så förtjust i svenska filmer. Jag försöker hitta de här siffrorna, men det finns inte.
Man kanske skäms för dem när det inte är Sällskapsresan och det är 1,5 miljon besökare och sånt där.
Precis, så men var det den siffran? Det är väl det som...
Nej, det vet man inte, den dyker upp.
Nej, för det är det liksom en svensk film som har gått ganska knackigt, då är det ju verkligen så här, ja, det var 7000 som gick och såg den. Man kanske inte ens
vill. Det finns rätt många sådana filmer också. Ja. Så att man inte vill...
Och svensk filmindustri bryr sig ju inte om siffror heller. Även om det inte går upp till 1 miljon, då baxinerar man ut
det. Jag såg siffror, jag tror att den drog in över hela världen 11 miljoner eller något sånt där.
Dollar? Kronor?
Ja, dollar.
Okay.
Enligt IMDb, men låter det vara osagt ifall det, om de har koll på det. Vi är med på 1001 Movies You Must See Before You Die. Den redigeringen som Steven Schneider gjorde. Ska vi se mer? Ja, de hävdar att Despite Being Asked Twice by Oscar. Eli avslöjar aldrig sin ålder, men det är spekulerat att hon är 300 år gammal. Vilket kommer leda mig till en rolig sak. Jag har en sak som jag vill ta upp snart. Sen är det inte så mycket roligt trivia på den här. Tyvärr. Ja. Men vi hade så kul, eller jag hade så kul för ett tag sedan när vi tittade på titlar i andra länder.
Mm.
Och nu har jag hittat ett roligt sätt att ta reda, för det finns nämligen på IMDb vad de heter i andra länder. Mm. Så förvänta er att det här dyker upp igen. Mm. Jag har tagit mina favoriter. Mm. Den tyska titeln heter So finns det die Nacht, eller Så mörk natten, eller Natten så mörk eller något. Den finska titeln, jag skippar originalspråket, jag går direkt på översättningarna. Finska titeln är Vänner efter mörkrets inbrott. Den japanska, nej vänta, jag sparar den. Ukrainska version titeln är Släpp in mig. Lite mer klantig vampyr. Släpp in mig. Taiwan heter Röd invasion.
Oh wow.
Ja.
Okej.
Okay. Röd invasion. Det var i Taiwan.
Eller jag såg en engelsk Crimson Invasion eller något sånt där.
Det känns slightly political.
Ja. Allt är en metafor.
Men min favorit är den japanska titeln som är Boku no Eli 200-årig tjej.
Okej. Bokono.
Jag vet inte varför ni inte översatte. Jag använder ju ändå Google Translate. Jag försökte översätta det, men det är Bokono Eli, 200-årig tjej.
Okay. 200-årig tjej.
Meten ett namn, ett förnamn.
Ja.
200-åringen som klättrar ut genom ett fönster och mördar en tant.
Verkligen. Verkligen.
Ja, ska vi gå till frågan då?
Ja, det tycker jag. Vi har ju lite eftersnack också.
Ja, vi ska ta ett ordentligt eftersnack. Och vi har massor att prata om där.
Du lät
ja.
Som en lärare eller förälder just nu.
Ja.
Vi ska ta ett ordentligt eftersnack.
Ja, vi ska ta ett ordentligt snack om det. Erik Broström då? Låt den rätte komma in. Håller den?
Nej, jag tycker inte det.
Nej.
Det kanske är svårt. Det är svårt för mig och med svenska filmer för att jag är så irriterad på dem ofta. Och det ligger på mig, men det blir ju min subjektiva syn. När det inte är en film som är typisk svensk så borde ju jag då tycka att den är bra för att jag gillar inte de här typisk svenska flosklerna. Men här känns det som vi var inne på i början av avsnittet med den där storm, att det nästan är att de hyllar så jävla hårt att det bara är det minsta lilla grej. Och här tror jag att det är effekterna. De har gjort effekterna snygga. Sparsmakade för att de inte har budget, men snygga. Och då blir liksom branschen galna och bara, fy fan vad bra, fy fan vad bra.
Mm.
Och det är liksom så här, ja, det är gulligt, men jag behöver lite mer än det för att det ska bli. Och på det så ganska dåligt manus och ganska platt skådespeleri. Alla är inte dåliga, en del är bra, men det blir ett ganska bestämt nej från min här.
Ola Aurell, håller den?
Nej, den håller inte för mig heller. Jag var välvillig från början, men jag tycker inte att det funkar som berättelse. Det skådespeleriet är dåligt, jag tycker manuset är dåligt skrivet, och det är också på något sätt dålig regi, antar jag. Alltså den där berättande delen av regin. För att jag gillar ju som sagt setting, men jag gillar också stämningen som är i enskilda ögonblick. Så fort man klipper ut 30 sekunder av filmen så kan man lätt lura sig att fan, det här är jävligt suggestivt. Men det sitter aldrig ihop. Det är som någon som bara vet hur man gör en bra sekvens, men inte hur en film funkar. Ja. Ja. Det känns lite taskigt, men jag får med att hans... Det är Thomas Alfredsson, han gjorde väl en som heter Tinker Tailor Soulless Spy eller sånt där, som jag tror floppade. Också sådär suggestiv och snygg i enskildheterna, men man fattar knappt historien. Och det
floppade den? Jag tror det var en superhypad film.
Ja, men det var inte bara hypad här.
Var inte Gary nominerad för den också?
Ja,
tror jag.
Gary Oldman.
Mm.
Ja.
Jag kanske har fel, men det var kanske bara för att jag inte gillar den då, men jag tror att den inte blev stor succé.
Okay.
Jag tror att det snackades, men att den inte...
Jag har lite dålig koll på Alfredsson. Vi kan ju ta efter snacket, så kan vi gå igenom hans
filmer. Ja, det får vi göra. Hur som helst, min misstanke är att han det saknas saker i hans låda. Men hur som helst så gillar jag inte den här filmen. Jag tycker inte att den flyger.
Nej. Jag tyckte att den var lite kul. Första gången jag såg den så tyckte jag att det här är ett kul grepp. Vampyrer i Blackeberg 1982, då blir man genast intresserad. Men jag tycker inte heller att den håller. Den känns alldeles för... det är för mycket teatermaner och det är för mycket socialrealism och det är för stolpig dialog och för stolpigt manus och sånt där. Men det var inte så att den var så här att jag gillar den 2008 och sen tittar på den nu och så nej, den håller inte längre. Mm. Jag tror jag tycker ungefär samma om den som jag tyckte då. Mm. Så den har inte förändrats, tycker jag, på det sättet. Men det bara är liksom, jag kommer nog inte se den igen.
Men det är ju det här klassiken, att eftersom den är filmad i en tidsålder men utspelar sig bakåt, där vi pratar ganska mycket om, så håller den ganska bra.
Nostalgi håller alltid mycket bättre.
Ja, men att den håller för att det är tidsstycke liksom, att det är ett period piece. Men, så att den åldras inte på det sättet.
Nej.
Den var bara aldrig...
Det var aldrig bra till att börja.
Nej.
Eller, är det inte tillräckligt bra i alla fall?
Nej, det som känns gammalt är väl just det där att vampyrer var så inne då.
Ja.
Och, men alltså, jag vet inte om det har förändrats.
Däremot tror jag att den hade blivit en väldigt bra kortfilm. Om den var 20 minuter lång.
Ja.
Ja, varför inte? Fast vadå?
Storyn håller inte för en långfilm, tror jag.
Nej, men jag tror att den håller för en långfilm. Jag tror att det är genomförandet som är problemet.
Jag tror att själva genomförandet av storyn är dåligt. De har inte förstått riktigt vad som är storyn och det allt blir lite vagt.
Du menar ifall de skulle korta ner den här till 20 minuter?
Jag tror att man kan ta allt det här materialet som de har gjort och göra en svinbra kortfilm.
Ja, men det håller jag med om. Ja, Det kan man kanske göra.
Jag tänkte på det du sa om socialrealism, att det finns lite sånt. Jag tycker det är en stor brist att speciellt i början, att det är ju lite för att skräckfilm brukar vara så. Man är ganska noga med att det här är människor av kött och blod. Det är liksom vanligt folk. Vi fattar hur de tänker och skojar. Nu ska de knulla. Ah, det är något som inte stämmer liksom. Här är allting bara lite konstigt och weird från början. Och vi är ganska snabbt in med vampyrer. Och vi får aldrig en sån här, hur ser verkligheten ut där? Allt är bara stämningsfullt och lite konstigt hela vägen. Och jag tycker att det havererar. Men det är bara ett av de många små problemen.
Ja. Så enhälligt håller ej alltså.
Nej, håller inte.
Ajajaj.
Ja, så kan det vara.
Vad blir det nästa vecka?
Jo, vi har en skräckfilmsvecka kvar här eftersom det är Halloween-tider. Och jag hade egentligen tänkt en, men jag tänker att vi kan bara göra ett litet val. Ni får välja mellan två filmer. Mix it up lite. Antingen så ser vi Psycho. Eller så ser vi Evil Dead.
Intressant. Jag minns inte ens. Evil Dead, nej, jag har säkert sett den, men det var så skitlänge sedan i så fall.
Alltså, jag minns den också vagt. Det är intressant för att jag inte har sett den sedan tonåren. Psycho har jag ju sett om sen vuxen. Och sen är den gammal, så är det kanske intressant att se om den är bra nu.
Fan, jag säger Psycho alltså.
Då blir det Psycho.
Ska vi se Psycho?
Ja, vi ses.
Alfred Hitchcock.
Visst, ser du.
Det var kul. Vi pratar vidare i eftersnacket. Vill du höra det, så blir det Patreon på patreon.com/hallerden. Där gör vi alltid någon halvtimme, 40 minuter med extra prat om filmen vi har pratat om. Så det finns massor där inne. Och vi säger att jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström, du har varit Ola Aurell. Vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.